Vi människor har mer som förenar än som skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster, en podcast producerad av Hela människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Ja, då sitter vi här hos Hela människans verksamhet i Heby och jag träffar Leif som är 57 år. Han är ensamstående men har en vuxen son i 30-årsåldern. Och du är deltagare genom socialtjänsten här.
Ja, det stämmer. Ja.
Hur trivs du på Hela människans verksamhet?
Jag kan ju påstå att Hela människan har ju typ räddat mitt liv.
Är det så?
Ja, det är så.
Men du har varit på Hela människan sedan september 2020, ungefär 1,5 år nu när vi sitter här.
Ja, ungefär. Mm.
När du säger att Hela människan i princip har räddat livet på dig, vad syftar du på då?
Nej, för alkoholmissbruk så är ju mycket det här, ensamhet är en stor bov. Jag är en rastlös själ. Alltså det är förödande för mig att sitta ensam hemma och inte ha någonting att göra. Så jag går hit så, ja, så mycket jag kan.
Hur ofta är du här då?
Ja, varje dag.
Varje dag?
Till och med lördagar. Bara för att de är öppet då.
Ja.
Och det är bara för att jag måste ha struktur. Alltså lördag har ingenting vettigt att göra på lördag oftast. Jag får ju vara det, de har annat att göra. Men...
Hade du varit här på söndagar om de hade öppet också?
Ja, det tror jag.
Ja.
Men ja, det, jag ser det som ett kall. Alltså det är för en bra sak dessutom.
Verkligen.
Mm.
Men du har berättat för mig att du har kämpat i ungefär 10 år. Riktigt kämpat med att komma ur det här missbruket.
Ja.
Och så har det varit lite återfall nu senast här i julas då.
Ja.
Ungefär för 3 veckor sedan, om någon undrar.
Men ändå, trots de här återfall... så känns det ändå som att det aldrig varit så nära att komma. För det sker på hemmaplan. Jag har varit på massa behandlingshem. Och det är inget konstigt svårt att hålla sig nykter på ett behandlingshem i ett halvår. Det är när man kommer hem som jobbet börjar. Och nu gör jag jobbet hemma. Fast jag går på öppenvård och jag går hit. Har saker och ting att göra hela tiden. Och jag bor hemma. Jag behöver inte få någon chock av att från ett behandlingshem helt plötsligt komma hem och oj, vad händer nu? Utan jag är ju hemma hela tiden och jobbar där. Så. Jag är så otroligt tacksam och hjälp jag har fått här av Heby kommun.
Mm.
Jag flydde ju faktiskt från Uppsala. Jag vill inte bo i Uppsala kommun längre. Av flera orsaker. Jag tänkte, de ska inte en enda skattepeng av mig.
Mm.
Så var det egentligen en slump i Anna Heby.
Men du är ju egentligen inte från Heby.
Nej.
Varifrån är du?
Ursprungligen är jag från Länna, 2 mil öster om Uppsala.
Okej.
Där jag är uppväxt.
Ja. Men du har en ganska, eller väldigt intressant historia måste jag säga. Du idrottade och i din ungdom drack inte en droppe. Du var till och med i Sveriges probandsungdom, va?
Ja, det stämmer.
Fram till 22 år. Och sen provade du på.
Ja, prova på, det vart ju... Ja, samtidigt som det var till första gången jag drack alkohol så var det första gången min sexuella debut. Så det var till dubbel, så kallad bekräftelse eller någonting, jag vet inte. Kände mig sedd för första gången, överhuvudtaget aldrig haft vågat. Kontakt med tjejer och sånt där i min ungdom, för blyg, för rädd. Hon såg mig, sen ja.
Mm.
Och när jag tänker efter, för min pappa var ju alkoholiserad, tror han nästan dog. Och antingen rökte han gälls eller söp gälls, jag vet inte. Men när jag efter tanke så var det väl alkoholist när jag drack första glas.
Mm.
Det är som jag tänker nu efteråt. Eftersom det är ju faktiskt ärftligt också.
Det låg latent på något sätt.
Jag tror det.
Men alltså första gången du tog... då 22 år och debuterade sexuellt då. Alltså hur mycket drack du i den då?
Nej, jag fortsatte. Alltså jag var ju fortfarande idrott. Där var ju... Jag kan ju sitta och berätta det hela dagen och då har vi inte tid med. Utan det var en slump sista april när jag skulle egentligen tävla första maj. Det var ju hyfsad nivå, det var ju elittävling.
Vad var det för idrott?
Orientering.
Orientering, ja.
Men då sista april så var det en granne så var det inbjuden på egentligen kaffe. Jag skjutsade hem henne och en kompis hade så sådana dödfull och sådär. Jag egentligen var irriterad, fan det ska gå så. Hon skulle, ja men kan du bjuda på kaffe i varje fall? Och sen gick jag in där och sen skulle hon helt plötsligt bjuda på skär och ja, bara tog det där utan att tänka egentligen. Ja, sen ledde vi ena till det andra. Försökte springa av en till en dag efter och hittade inte ens första kontroll. Mm. Ja, sen blev vi ihop och jag vet inte egentligen hur gick det. Skaffa barn och helt plötsligt skulle vi gifta oss. Jag hängde bara på. Så man inte hade någon egen vilja. Och det, ja, det var ju...
Men var det mycket alkohol mycket, i det här?
Ja, det, alltså det vart ju mer och mer... Jag tror hon var alkoholiserad redan från början. Men sen, det är ju intressant med kvinnliga hormoner. För när hon... fick reda på någon barn och slutade röka och slutade dricka helt och hållet. Pang, samma dag bara. Sen höll det ju då över där och sen bra tag i småbarnsåldern. Men sen smög det sig på. Alkoholist är ju så här krångligt att man blir inte det bara över en natt utan det smyger sig på.
Men i början var det mer liksom normalt?
Ja, normalt dricka. Ja. Man tar lite vin till maten till helgen och sånt där. Sen ökas det på undan för undan, då tänker inte jag.
Mm.
Alltså det ser lurigt ut, vet du. Man tänker inte på det ökar och ökar och toleransnivån ökar och ökar så man märker ingen skillnad.
När märkte du själv att det här var någonting, ett problem för dig?
Det var, när kan det vara? Ja det var väl egentligen första gången jag åkte dit för inte rattfylla, var rattonykterhet.
Hur gammal var det då?
Ska vi tänka. Kan det vara 35 eller någonting?
Ja. Och då förstod du på något vis det gick upp
för dig? Ja, det var ju så dumt. Det var ju egentligen en ganska klar varningssignal. Jag har varit av med körkortet en månad. Och då slumpade det så att jag kunde ta semester den månaden. Eller att det var väl det när jag skulle gå på semester. Så jag behöver inte ens tala om för jobbet att jag blev av med körkortet.
Nej.
Och då tyckte man, ja, vilken tur. Men egentligen var det otur. Det var bättre på något tid och räntet på redan då.
Hade du ett sånt jobb där du körde bil
ja,
då?
Ja.
Liksom? Ja.
Sen efter några år... Sen eskalerade och åkte dit för riktig rattfylla och sen valde jag behandling istället för fängelse. Sen har det där varit fram och till, fram och tillbaka. Jag har supit bort åtminstone 3 jobb.
Mm.
Det är en enorm lång historia så det finns liksom inte tid att berätta nu.
Nej, men om man gör några nedslag då. Du började där när du var 22 och så fick du första rapp. Onykterheten där runt 35 eller där det var tagen i alla fall.
Ja.
Och sen så var det år av du fortsatte dricka och mer behandlingshem och sånt.
Ja, sen har det varit fram och tillbaka med olika behandlingshem. När det var som värst var väl 2010 tror jag.
Hur var det då?
Nej, men då var det så illa så att och på den tiden så var det inte så hårt som det är nu med Arbetsförmedlingen. Så på det viset är Arbetsförmedlingen bättre nu. Då kan man gå på A-kassa utan att göra någonting ett halvår. I princip. Och då var det ju ett notoriskt drickande med någon så kallad superkompis. Stort sett varenda dag. Och det eskalerade. Jag brukar aldrig dricka stark sprit, men då var det ju så här att vi orkade inte släpa på öl. Vi var mycket ute och fiskade och badade och hade och sådär. Men sen orkade man inte släpa på öl och då var det starksprit istället. Ja, då eskalerade det på riktigt. Så då hade varit det riktigt, riktigt sjuk. Alltså. Jag hade lika gärna kunnat stryka med.
Hur såg en sån dag ut när du var som sämst där? Eller värst?
Nej, som värst. Du måste ju ha någonting varje morgon. Alltså abstinensen är så fruktansvärt så ett vanligt glas går inte att hålla i. Inte ens med båda händerna. Ska man dricka någonting måste man dricka ur sugrör för att man är så fruktansvärt skakig. Alltså den abstinensen. Och sen efter det där, ja, till slut så var ju bara kroppen från, jag orkar inte. Så jag gick till vårdcentralen. Och ja, sjuksköterskan då sa det här. Hon bara tittade på mig och sa det här. Vi kan inte göra någonting här, åk till akuten. Ja, okej. Okay. Men konstigt då ringde de ingen taxi eller färdtjänst eller ambulans eller någonting. Ja, jag gick väl hem då, så jag kände mig dålig som fan. Jag såg ju ris ut så här. Så jag kämpade mig en kilometer till min lokala frisör. Ja, måste vi klippa. Jag förstod att jag kommer att bli kvar på sjukhuset då. Så jag gick hem och så packade vi lite nödvändiga saker och sen tog jag taxi till akuten. Ja, sen efter mycket, ja, när vi kom in där så var jag kvar i 6 veckor.
Var det avgiftning då?
Nej, det var ju akut på sjukhuset där, så då höll jag ju på.
Vad var det som hade hänt?
Ja, jag lever, inte leversvikt, men alltså, vad kallar de det för? Ja, typ gulsot, fast de kallar det alkoholhepatit eller någonting. Ja. Mm. Alltså, levern höll på att packa upp helt enkelt. Man såg ju alltså, ögonen var ju gula som äggulor. Ja, det var ju fruktansvärt. Ja, läkaren sa, det är inte säkert vi klarar. Och inte ens det hjälper. Man pratar om varningssignaler. Det är inte ens hjälper först man håller på att dör. Efter det så kunde jag hålla upp i 2 år. Sen efter att man har velat kämpa sig tillbaka på sjukhus. Sen kopplar jag överlevnadsinstinkt på. Och då är det här, eftersom jag har tränat mycket som ung. Då är det det som sätter fokus på. Nu är det att träna, komma igång. Nu är det som att lära sig gå typ. Folk har knappt gått för trapporna. Så höll det på typ ett år innan jag väl kom i form.
Ja. Men när du tänker efter här, nu har ju, du sa här någonting om att du ändå, trots att du kanske föll dit här i julas, så har det aldrig varit så bra sen du började dricka.
Nej, det är en känsla.
Ja.
Det är en känsla att jag aldrig varit så nära, eftersom nu är jag inte på någon behandlingshem. Det är på hemmaplan, och även fast jag, nu så kallade, jag har haft mina svackor här på hela människan, så jag har ju alltid varit välkommen tillbaka.
Vad är det som du tror, vad är det i miljön som gör att du aldrig har varit så nära som nu? Tror du själv?
Jag tror själv att det är liksom, dels för att jag har fått en liten kommun. Det blir mera närhet med socialsekreteraren och alltså det blir mera, jag vet inte vad man ska säga, intimt eller personligt eller fast inte det, men det är alltså Uppsala för stort, man är ju bara en bricka ett spel och sen är det nästa liksom rent slentrianmässigt. Mm. Jag vet ju vem man är på ett annat sätt. Och så finns det inget bolag i Heber. Man kan ju beställa till Lika och Krona, men det är ingenting man gör. Det är inget krångel att ta sig till Sala eller, det har ju varit massa gånger, men ändå, det finns ändå ett hinder för de här plötsliga impulserna som kan gå på nanosekund.
Så är det till att inte ha något hemma? Liksom?
Ja.
Mm.
Jag har ju någonting hemma så dricker jag till slut. Det är bara så. Mm. Jag kan ju aldrig ha någonting och tro att jag kan spara någonting. Finns inte en chans. Nej, det är nolltolerans för mig och det vet jag om.
Mm.
Ändå kan det vara jävligt svårt igen. Det är mycket känslomässigt.
Är det när du känner dig ensam? Men,
ja, det är så mycket. Ja, det är ensam. Det kan vara besvikelse. Det kan vara så här inneboende. Det är ilska när man inte får ut det man vill ha sagt. Och det är inte bara en sak. Utan det blir ju som, livet är ju som en vågskål. Att hitta balansen. Ibland tippar över. Och då, när det tippar över, då är det svårt för mig att stå emot.
Mm.
Det kan vara bagateller ibland som jag ibland funderar på, vad är det som... Många gånger jag trillar dit när jag mår som bäst, jag vet inte varför. Det är som att straffa mig själv. Du får inte må bra. Det kan inte vara bra att du mår bra. Något sådär självdestruktivt... Per automatik, utan ens tänker på det.
Men du har ju, när man pratar med dig så... jag slås av att du har en väldig självinsikt.
Ja.
Ändå.
Ja.
Och ja, du känner dig själv.
Jag känner mig själv och det är en jäkla kamp.
Mm.
Och nu har ju, jag ser det som en... ynnest, alltså en förmån. Det här, jag går på behandling. Nu är det corona, så nu ska jag helt plötsligt vara inställt med gruppmötena. Men innan här idag så har jag i kontakt med personligt samtal med KBT-terapeut. Och jag har ju allting nära. Jag behöver inte anstränga. Jag brukar skämta med folk. Jag rör mig här som en triangel. Det är hemifrån, till hela människan och till kommunhuset. Det är runt där jag rör mig typ.
Mm.
Jag passerar ICA på vägen hem.
Lite mat måste man ha också.
Ja, det är ungefär den, det är ingen cirkel utan det blir som en triangel.
Ja.
Nej, men det är nära att allting. Har jag cykel så nu är jag punkat på det, men när jag går så tar det kanske en kvart att gå hit och 10 minuter gå till kommunen. Allting är nära.
Mm.
Sen har jag nu förmånen kan gå till min personlig tränare. Pensionärerna som han hjälper ju till, ja, det är för att han har sitt kall och för att han har sett folk far illa hit och dit. Så jag har fått träna där och han hjälper mig med stretchingprogram, ditt problem med axel. Och det är ju bara 200 meter härifrån.
Mm.
Så jag har ju allting i närheten. Behöver inte anstränga, behöver inte åka buss flera mil och hit och dit förut.
Ja. Skönt.
Det är skönt liksom, allting är hemma.
Vad får du göra här på Hela Människans verksamhet i Heby?
Här börjar med att jag skulle... Ja, det var redan vid första telefonmötet om jag kunde hjälpa... Nu får inte nämna namn här.
Nej, nej, det behöver inte göra.
Nej, jag kommer att tänka på för jag tänkte säga namnet. En som är anställd och ska hjälpa honom med på elavdelningen med... Ja, det passar mig bra för jag är ändå utbildad elektriker. Den vägen så jag börjar med att hjälpa honom. Sen har jag varit här så länge så nu gör jag ju allt möjligt.
Mm.
Hjälper till och de är, jag tror jag är ganska populära för jag är ganska duktig på att jobba. Röjt upp ganska mycket på den där, det var kaos hela elstationen för han var själv och hinner inte med. Kom in mera prylar än vad man hinner få ut i butiken, då blir det för mycket prylar. Så vi hittar ju saker från 2014 som jag aldrig kommit ut, så ligger kvar i lådor. Så mycket har röjt det där och nu tycker jag är väldigt nöjd med att skapat en upppackningsstation. För att slippa, folk ska slippa krypa på golvet. En del personer går förbi, har det funnits bord där? Ja, det har funnits här hela tiden, men det är så varit belamrat med saker. Så man har inte ens sett att det finns bord. Bara kartonger, lådor i en enda hög. Nu har vi röjt upp, har vi gjort ett jättejobb allihopa nu från, alltså du har ju varit ute på lagret nu och hämtat mig.
Mm.
Du skulle bara sett hur det såg ut för ett år sedan.
Mm.
Man ska ha verkligen tagit en före- och efterbild där, vilken enorm skillnad. Vi kan inte ta sig fram knappt.
Nej, nu ser det ordningsamt ut. Ordningsamt. Okej, man ser ju att det är ett lager, men du ser ordningsamt ut.
Ja, ja, det är fantastiskt.
Mm.
Och då har vi hjälpt till med allihopa, det är underbart.
Mm. Om 5 år, vad tänker du att du är någonstans då, hoppas du?
Ja, jag hoppas att jag är kvar här.
Och vad befinner du i övrigt i livet liksom, med det här som du kämpar med? Och så?
Ja, dels helt nyktig, men samtidigt skulle jag vilja hjälpa ungdomar. Det är väl ett litet kall jag har innan det blir problem, så att säga. Typ när de är 12-13 år.
Mm.
Där de flesta får sina bekymmer. Det är en känslig ålder. Någonting, jag vet inte vad den, men det sitter i bakhuvudet. Någonting skulle jag göra för att kunna hjälpa ungdomar på något vis, hitta några vettiga saker att göra istället för att
det är väl jättebra.
Drädda omkring.
Orientering kanske, som ja. Du kan.
Ja, orientering, vad som helst. Mm. Vad som helst utan att börja med droger och alkohol.
Nu, du själv drack ju inte den åldern, men,
nej, precis.
Men när du var 22 där, vad hade du velat, fanns det någonting som någon person kunde ha sagt till dig eller gjort för att stoppa det här?
Ja, det skulle väl varit min bror, han är ju 3 år äldre. Han borde ju ha märkt på något vis. Min mamma kanske. Övrigt vet jag inte. Mm. Vi isolerade oss ju dessutom. Vi bodde ju... Då var det ju typ 1 kilometer till närmsta granne. Vi hade 4 kilometer ner till samhället. Så vi var ju ganska isolerade där. Det var väl ingen som märkte att vi drack. Vi var ju inte nere på samhället. Vi satt ju inte nere på pizzerian och söp och sånt där. Så det var ingen som... För annars sådana här små samhällen, det sprids ju som en löpeld om man... Mm. Hänger på en restaurang eller en pizzeria och dricker typ varje dag. Då ska ju alla veta det.
Men det var liksom, samhället såg inte egentligen drickandet.
Nej. Som min dåvarande chef när väl kom på agendan att jag har problem. Han trodde jag var helnyktryst. Jag drack ju aldrig på julfester. Det är ju sånt där. Det är vanligt, det är inte bara jag, utan det har jag hört. Det är ju väldigt vanligt. Man håller fasad, dricker aldrig på personalfester, dricker aldrig på julfester. Man ser till att köra till bil hem och väldigt ordning och reda. Mm. Medan andra man... Alla andra, eller alla, men många blir ju liksom stupfulla på såna här fester. Och det är ju, de tror ju att det är de som... Så jag har ju hellre en fasad och ingen som trodde jag drack. Eller hade problem. Under många, många år.
När tror du att folk börjar märka det då? Vilken ålder var det då?
Nej, ingen aning. Mm. Mycket tid än jag tror själv.
Mm.
De måste ju ha märkt på jobbet till exempel. Det är också märkligt att de inte bara tog från mig nyckeln. De måste ju ha märkt att jag var påverkad på jobbet. Alltså jag körde berusad under arbetstid.
Men om någon skulle lyssna på det här och känner igen sig att de kanske dricker lite för mycket, oavsett vilken ålder de är. Vad skulle du vilja säga till dem? Vad kan de göra?
Ja, söka hjälp.
Vem kan man få hjälp från?
Ja, det beror ju på vilket... vilket kontaktnät man har. Det är ju så svårt. Jag kände ju att det inte hade någon att prata med.
Om man inte har någon, kan man gå till kommunen? Eller?
Kommunen kan man gå till.
Mm. Så är det
typ socialtjänsten. Man går till kommunen och säger som det är, helt enkelt.
Mm. Finns väl alkohollinjen också man kan ringa?
Alkohollinjen har jag aldrig provat, men det har jag hört att det finns.
De kan ge hjälp också.
De kan ge hjälp. Det är flera gånger jag har lyckats trappa ner själv, men det är ingenting jag rekommenderar. Det bästa är att alltså in på psykakuten och sen man måste avgiftas, man får typ lugnande medel. Man måste alltså kyla ner systemet, de kollar blodtryck, de kollar puls. Och alltså man får så hög puls, alltså man blir så orolig i kroppen. Och om jag har en vilopuls på normalt 60 så kan det bli 140-150. Alltså hjärtat bara rusar. Nej, dricker man mycket och man har sån abstinens att man inte kan hålla i drycksglas, då ska man söka sjukhus, det är mitt råd.
Ja, men det är ett väldigt bra råd. Och just det du sa innan också, försök ta hjälp av någon, om du har något nätverk runt omkring dig eller ring socialtjänsten, alkohollinjen eller vem det nu kan vara.
Och jag vet att det är så fruktansvärt svårt i mig själv när jag väl började drickarna hamnar i den bubblan. Jag pratar inte med någon. Jag svarar inte i telefon, jag ringer inte upp någon. En del har ju sån här förmåga att man ska ringa alla. När man är berusad och tjatar hit och dit. Men jag ringer inte någon, svarar inte i telefon, jag isolerar mig.
Drack du oftast själv?
Ja. Nej, ofta. Ja, både och. Både ute, alltså både socialt, men mitt sociala nätverk också, därför är jag från Uppsala, men det går inte att fly från alkohol. Det finns alkoholproblemsmänniskor överallt. Dels vill jag komma ifrån mina gamla superkompisar, man säger så, uttrycker det så. Jag känner inga andra. Jag känner inte en enda människa som inte drack för mycket. Nej, det är bara bort från Uppsala, det är bort från den här skiten.
Här på hela människan då, har du lärt känna folk som inte har...
Ja, det är faktiskt förebild. Jag vet åtminstone en som har varit nykter i 5 år. Som pratade öppet om, jag vet en till som har haft drogproblem. Jag vet inte hur länge han har varit fri, men det är i varje fall inspirerande.
Mm.
För jag pratade öppet om det och det är inga konstigheter. Jag behöver inte, om jag nu som när jag fallit dit, jag behöver inte hålla det hemligt, jag behöver inte skämmas skit nu med, om man uttrycker sig så, i Guds hus. Nej, men alltså skammen är ju fruktansvärd. Det är, man mår så fruktansvärt då. Man tycker så illa om sig själv så det finns inte. Man vill bara försvinna.
Då är det skönt att komma hit när man tar lite udden av det här.
Ja, tar udden av det. Du är så välkommen. Vi kämpar tillsammans. Erika och säger vi.
Ja, men det känns som att du är på rätt väg, precis som du själv var inne på.
Ja.
Fantastiskt att få höra din historia, även om jag förstår att vi har bara hört en bråkdel av det som har hänt under alla dessa år.
Ja.
Men otroligt fantastiskt att du känns som att du är på rätt plats här och kan ta nästa steg.
Ja.
Tack så mycket för att lyssna på din historia.
Mm, tack själv.
Tack för att du har lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontär.